Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sitter du bekvämt där, Erika? Den här ska ju vara rakt framför.
Hur då? Så här alltså?
Ja, kan du flytta den om du tar det i stativet bara? Flytta den lite närmare.
Så?
Typ så. Ja, det är jättebra.
Mm. Är det för nära?
Så nej. Så nära. Sitter du bekvämt eller?
Ja. Det här är ju i ansiktet, men det går väl bra. Det ska vara så nära.
Ja, alltså så nära, som, men du ska sitta bekvämt.
Ja,
du behöver inte sitta fullt så. Funkar det eller? Välkommen Erika Rockborn.
Tack så mycket.
Jätteroligt att du ville komma.
Ja, jag tycker det är jätteroligt att vara här hos dig.
Du är här idag både för att prata om hur det är att vara allmänläkare och allmänläkaryrket. Men att jag kom på att jag ville bjuda in dig, det var ju egentligen för att du är författare och har skrivit en trilogi om en allmänläkare och hans barnlängtan. Det finns ju många olika teman i dina böcker. Men det tyckte jag var så himla spännande att du har skrivit 3 romaner och frågade dig om du ville komma och prata om det i podden.
Mm, och det tycker jag ju förstås är jätteroligt att få prata om mitt så kallade författarskap. Man får ju faktiskt kalla sig författare när man har skrivit 2 böcker. Och nu har jag faktiskt skrivit 3, så att då är jag väl författare då.
Ja,
säga.
Absolut. Mm. Verkligen.
Mm.
Om det råder inga tvivel. Men hur kommer det sig att du började skriva?
Ja, det är också en lite annorlunda historia. Jag har alltid varit en skrivande människa. Jag har skrivit dagbok i hela mitt liv. Håller fortfarande på att skriva dagbok. Inte mycket varje dag, men några rader varje dag. Det är ett sätt att dokumentera min vardag så att säga. Och jag förr skrev lite andra saker också. Jag har skrivit en barnbok. Jag har lite sagor sådär och lite noveller. Men just det här att skriva en roman har väl aldrig varit någonting jag har tänkt mig att göra. Sen är det ju så att mitt liv har varit ganska späckat med 4 barn och en man som disputerade där på 90-talet, sekelskiftet 2000 där, så var det var fullt upp hemma. Så att börja skriva böcker var väl ingenting jag hade ens tänkt på. Egentligen har jag nog alltid tänkt att när jag får tid ska jag börja måla. Så det var egentligen det. Egentligen har jag varit, för det är också ett stort intresse att teckna och rita och måla.
Mm.
Så det har jag väl alltid tänkt att det ska jag göra mer sen när jag får tid och så vidare då. Nu är det ju en tid då där barnen är stora. Min yngsta Sladdis är 15 och min äldsta är 31. De 3 största är ju utflugna sen länge då.
Mm.
Livet är lugnare. Fast man kan väl säga att det egentligen det som fick mig att starta, det var en stroke som jag råkade ut för 2012.
Mm.
Mm. Plötsligt en kväll, sent en kväll i februari 2012.
Åh, vad dramatiskt.
Ja, det var dramatiskt när det hände, för att det blev en sån här riktig käftsmäll kan man väl säga, att livet är ändligt. Det är inte alls säkert att man har den där sen när man är pensionär, sen när man har mer tid, sen när barnen är större. Min yngsta var ju bara 6 år då, så att jag var 49 knappt, så att jag kände att det var en smäll.
Mm.
Dels så var det väl en tanke då att nej, jag måste ju börja göra de här sakerna som jag tänkt att jag ska göra sen, för att det kanske inte finns något sen. I kombination med att jag fick rätt mycket övningar. Jag behövde öva, träna mycket min hand då efter stroken för att jag var lite svag i högersidan och jag började framförallt minnet. Det motoriska var inte så farligt utan det värsta var väl egentligen minnet och det här andra tröttheten och minnet i början då. Mm. Så då hade jag precis innan stroken skaffat mig en iPhone. En smartphone och då skrev jag ner, jag hade mycket anteckningar på den och då hade man ju med sig den i fickan jämt och kunde skriva ner saker. Jag kunde påminnelser och olika saker jag skulle göra för att slippa ha allting i huvudet då när jag var så hjärntrött. Och en dag när jag skrev där och skrev så plötsligt så kom då min huvudperson Martin Lindahl och började pocka lite på där att jag skulle skriva ner hans historia. Och jag vet egentligen inte hur det kom sig, men jag började skriva ner en början till en roman i min mobil. Mm-hmm. Och det har jag fortsatt med. Mm. Jag skriver alla mina böcker i mobilen med tummarna.
Ja, det är så häftigt. Du har ju berättat det. Jag vet ju det redan att du gör det. Men jag har ändå svårt att... Jag själv tycker det är så svårt att skriva på mobilen. Det blir bara fel hela tiden. Och sen har jag nog lärt min mobil nu fel. Så att det blir ännu mera fel. Men, men sen tycker jag att det är så svårt att få en överblick. För det är ändå en ganska liten skärm jämfört med att sitta vid en dator och skriva. Och det är svårt att redigera och klippa och klistra. Men du lyckas med det.
Ja, alltså jag har ju en speciell teknik när jag skriver mina böcker. Ja. Jag skriver ju då, för det första så skriver jag att jag skriver på telefonen fortsättningsvis. Mm. Jag har faktiskt försökt skriva direkt på datorn men det funkar inte för att min grej är att skriva på mobilen.
Okay.
Jag skriver ju bara på så kallade gratisstunder. Jag skriver när vi till exempel åker bil till landet, det är alltid min man som kör. Vi har 45 minuter dit, det blir 45 minuter effektiv skrivtid, 45 minuter hem.
Jag kan det blir skriva... inte illa mående då med andra ord?
Nej, aldrig. Jag har ingen anlag för åksjuka.
Nej.
Mm. Så det funkar bra och det är till och med E4 då, mestadels så att det är raka vägar. Kanske det skulle gå på krokiga, jag vet inte. Men i alla fall så är det. Och även andra gratisstunder man har medan man väntar på olika saker. Va? Jag har till och med skrivit i ICA Maxis kassakö när den är lång. Mm. Så händer det att jag tar upp mobilen och skriver lite. Jag har alltid en färdig historia i huvudet. Ja, det har jag liksom hela tiden då som poppar på att få bli nedskriven. Så jag skriver så fort jag hinner helt enkelt. Men mest blir det då, sen kan jag sätta mig ner hemma också i fåtöljen och skriva lite grann när det faller på. Jag kan vakna tidigt på morgonen och komma på någonting som jag tänkt på kanske på kvällen innan. Och så är det klart på morgonen så skriver jag ner det. Jag kan också... ligga på kvällen, inte kunna somna. Och så går jag upp och skriver ner på telefonen. Och då är det också väldigt praktiskt för telefonen ligger på nattduksbordet. Och jag kan skriva ner min historia då. Så att så funkar det.
Det låter som att det kommer väldigt lätt för dig.
Ja, jo, men den finns ju där i historien.
På och av liksom.
Ja, ja absolut. Okay. Jag har skrivit i karusellköer också. Det är väldigt bra när man står med familjen och väntar. Till exempel på Disneyland var vi för ett par år sedan. Och då skrev jag jättemycket. För det var alltid mellan 45 minuter och 60 minuters karusellkö. Och då så, eller till åkattraktionerna alltså. Uh-huh. Och då är det jättebra. För då står man bara där och man går i snigeltakt framåt. Och kan skriva massor. Och ingen stör en. Så det är... Mm. Men att familjen pustar lite omkring ändå. Men annars är det jättebra tillfälle. Nej, jag använder alltså gratis tid till att skriva. Annars hade det aldrig blivit några böcker för mig.
Nej.
Så är det.
Men har du alltså historien klar redan när du skriver?
Ja, i stora drag så har jag hela handlingen klar.
Okej.
Okay. Sen små detaljerna kommer ju under tiden till mig när jag skriver. Men i stort sett så har jag handlingen klar och jag har bestämt vad som i stora drag ska hända. En slags synopsis som jag säger. Den har jag i huvudet men jag skriver aldrig någonsin ner den.
Nej, okej. Okay. Men när Martin kom till dig då, huvudkaraktären, Martin Lindahl.
Ja.
Ja, du kommer inte riktigt ihåg hur han dök upp där. Var det så att du tänkte så här, jag skulle vilja skriva en roman? Eller?
Jag tänkte nog skriva en novell först om Martin.
Okay.
Det var nog på novellstadiet, alltså en kortare så, historia. Men det bredde ut sig på sidorna, så blev det. Jag ville skriva om en distriktsläkare eftersom jag själv jobbar som distriktsläkare. Och mig vetligt finns det inga böcker om en distriktsläkares liv, vardagsliv, kärleksliv, jobbliv och så vidare. Av den typen som jag skriver.
Det är mera mord när det är läkare som...
Ja,
det är. I alla fall när läkare skriver böcker är det ju mera kanske deckare man spontant kommer att tänka på. Många deckarförfattare i våran kår.
Ja, det finns det. Det finns ju flera stycken där. Då.
Ja.
Absolut. Och, eller också de som inte är läkare och skriver om läkare, så blir det alltid sån här typ vita serien med kärlek på lasarett och den snygga kirurgen och så vidare. Va? Ja. Och det är ju liksom, mina böcker är ju långt ifrån det. Då.
Mm. Mm. Men varför vill du skriva om en distriktsläkare just? Du själv är ju det, men ja, hur kom det?
Jag tror det är så pass enkel förklaring som att man gräver ju enklast och bäst där man står.
Mm.
Det är det jobbet jag kan. Och jag kan beskriva det levande och autentiskt.
Mm. Mm. Och att du valde att det skulle vara en man och inte en kvinna?
Det är ett medvetet val, därför att om jag hade skrivit om en kvinna hade det nog kommit, dels kommit för nära mig själv, och dels hade alla tänkt att det var en självbiografi. Då, att alla skulle tro att det var mig det handlade om. Och det är det ju inte.
Mm. Men hur mycket har du hämtat ifrån ditt eget läkarliv och dina egna liksom upplevelser av att vara läkare? Du skriver ju mycket om liksom just det här arbetsbörda och hur familjen kan bli lidande. Man lägger mycket tid på jobbet. Och har du liksom själv fått plocka ifrån dina egna erfarenheter, eller har du kollat bland dina kollegor?
Ja, alltså det är nog en kombination, men mestadels är det ju, ja, jag skulle säga 90% egen erfarenhet av hur det här jobbet är. Och likaså patientfall som är med i boken är också det mesta självupplevt. Fast jag förstås ändrar karaktärerna så pass mycket så att det inte går att säga vem det är som jag beskriver. Mm. Ingen ska kunna säga att den där Rockborn har nu skrivit om min mamma i sin senaste roman. För det vore ju förskräckligt. Utan jag har ändrat väldigt mycket. Men det är ju mina egna upplevelser.
Du hade ju en stroke som gjorde att du fick börja skriva istället för att du kunde inte rita. Eller du hade precis skrivit dagbok hela livet. Men just den, det är ju intressant det där när man har arbetat som läkare hela livet och helt plötsligt så är man patient. Hur var det för dig att få byta skepnad? Nej, men byta till att helt plötsligt så var du som var patient.
Ja, det var ju lite chockartat. För det första så var det här en chock när det hände, för det gick ju så fort allting. Och jag minns ju inte riktigt det första dygnet nästan, för man förtränger ju nästan, för det är så dramatiskt allting när det händer. Men jag blev väldigt väl mottagen på sjukhuset och så. Och samtidigt så känner jag ju så att för varje gång man ligger inlagd på sjukhus, jag har ju legat inlagd förut samman mina graviditeter och så, så känner jag att man lär sig ju oerhört mycket. Det är ju en mycket, mycket bra erfarenhet. Dyrköpt, men bra erfarenhet som doktor. Man lär sig ju mycket av det helt enkelt. Som man sen bär med sig i sin egen läkargärning. Men det är svårt att vara patient också. Det är väldigt svårt, för att man hamnar i en annan roll. Det är inte svårt i akutskedet, för då har man inte så mycket att välja på. Men jag kan ju till exempel säga att jag är jätteslarvig med mina efterkontroller nu. För att jag vet ju inte vilken distriktsläkare jag ska gå till. Lite svårt då.
Nej.
Jag känner ju alla
runt
omkring.
Ja,
så.
Precis.
Ja. Så att sådana saker är väl svårt att...
Ja. Vad tyckte du att du lärde dig? Vad var det du lärde dig i den erfarenheten?
Jag lärde mig... Jag blev ju, en del doktorer tyckte jag behandlade mig lite konstigt. Och jag vet inte om det beror på att jag var kollega då. Så de blev lite så här ställda och tyckte det var konstigt och knepigt med mig då. Så att då lärde jag mig, fick lite exempel på hur man inte ska vara som doktor. Som man kan använda som lite avskräckande exempel när man undervisar och så. Faktiskt. Nej, sen träffade ju många som var jättebra också förstås.
Ja. Hade du skrivit klart första boken helt innan du... liksom testade att skicka iväg den till förlag, eller skickade du liksom en idé och lite smakprov, eller?
Nej, det hade en helt färdig bok när jag skickade den första gången. Det hade jag.
Okej.
Okay. Ja. Och det är en spännande process att skicka in, och man får ju vara beredd på att man får ofta de här stora förlagen, Bonnier och Rabén och Sjögren och de här, det är väldigt svårt att komma in i de stora förlagen, utan det brukar vara lättare med de mindre bokförlagen då. Jag hade ju tur så att jag så småningom kom i kontakt med Hoj förlag som jag samarbetar med nu. Från mobilen, ja. Först ska det ju redigeras. Och det gör jag inte i mobilen, för det skulle inte funka. Utan jag för över allting då Förr höll jag på att kopiera och skicka till min mail och på styr och grejade. Sen kom jag ju på då att jag kunde ju använda det här berömda iCloud och föra över det från anteckningar direkt. Det är jättesmidigt.
Mm.
Så att jag har ju lärt mycket under resans gång. Så jag för in det då i ett Word-dokument. Och därifrån redigerar jag ju sen då lite grann. Och då... ibland har det blivit lite skojiga ord när jag skrivit på mobilen mitt i nätterna. Så då förstår jag inte riktigt själv vad jag menar. Mm. Men det brukar lösa sig. Men skriver rent kan man säga på datorn då. Mm.
Men är det mycket liksom redigering och skriva om och flytta om passager och formulera om? Eller är det ganska klart när du väl har skrivit det?
Det är nästan klart kan man säga. Det är lite punkter och stora bokstäver och sånt där och lite... Ö istället för E och sådana som jag inte har sett riktigt på mobilen när jag har skrivit. Då, så det blir lite konstiga ord. Nej, men i stort sett så är det färdig produkt kan man säga. Då, som jag sen lämnar ifrån mig till förlaget.
Ja. Och vad händer sen då när det har kommit till förlaget?
Till förlaget kommer det och då är det först min förläggare då, som tittar igenom det. Och, så att jag godkänner det och tycker att det här går och det här funkar.
Mm.
Sen är det en lektör då som läser igenom och ser att ja, här håller inte riktigt storyn. Du kanske ska förtydliga här. Och ibland handlar det om bara ett par, tre meningar. Man förtydligar då en ståndpunkt för att läsaren hänger inte med. För att det här förstår ju du, men läsaren kanske inte hänger med här och så vidare. De tänker väldigt kritiskt då ur läsarens synvinkel. Vilket är väldigt, väldigt bra för man blir ju hemmablind då.
Mm.
Och det kan också vara att... Ja, den här historien är så himla bra. Det här, kan du inte förstärka det här lite mer? Berätta lite mer här. Och det här kan du tona ner. För det är inte riktigt lika viktigt för handlingen så att säga. Va? Och sen, man får liksom, de tittar på helheten kan man säga. Lektören då. Hittar på helheten och ser att det är en historia som håller ihop hela vägen hem, ut. Då. Sen kommer då redaktören. Som man har väldigt stort samarbete med. Och som man... kör fram och tillbaka filerna då under flera veckor. Som då tittar mer på detaljer, meningsuppbyggnad. Om en mening är lite... Man kanske behöver vända på meningen för det ska bli bättre förståelse. Eller man kanske ska göra komman istället för punkter. Göra kortare, flera kortare meningar av en lång och så vidare. Det är på detaljplan mer då. Kan man säga. Och när det där, då har det gått genom tre olika personer kan man säga. Mm. Och sen den fjärde personen är då korrekturläsaren. Och då tänker man att efter allt det här tänker jag varje gång, alla tre gångerna nu då som det har blivit. Alltså nu finns det väl ingenting att anmärka på. Men hon hittar alltid, jag har en jättebra korrekturläsare då. Som hon hittar alltid något.
Mm.
Ja. Så det är något litet komma man har glömt eller någon liten felsyftning och sånt där kanske. Det är en spännande process.
Hur lång tid tar det här?
Det tar flera månader faktiskt.
Ja.
Ungefär mellan mina böcker. Jag har alltid skrivit dem i samma rytm så att säga. Då, va? Och jag har gett ut tre böcker på tre år nu.
Mm.
Och jag har ju liksom följer dels Martin under ett år. Och jag skriver också boken under ungefär ett år kan man säga. Så det är lite,
är det lite samma speciellt. Årstider som du befinner dig på riktigt
då? Ja, lite grann så. Och då kan jag beskriva också hur det är. Så. Sen då är boken då klar vid jultid. Då håller jag på med nästa då förstås.
Ja.
Men då när jag håller på och redigerar så tar det ungefär från januari till maj kan man säga.
Kan du beskriva handlingen, Erika?
Ja. Mina böcker handlar ju då om Martin Lindahl som är en distriktsläkare, en man i sina bästa år. Han är, när boken börjar så är han 40, har han passerat precis. Han är gift med Madeleine, en kvinna som är några år, ganska många år, 9 år yngre än honom.
Mm.
Och sen är det så att man får följa Martin Lindahl under 15 år faktiskt i de här tre böckerna. Varje bok handlar om ett år i hans liv. Och det är ett år som är då väldigt turbulent. Där det händer mycket saker. Och mellan då, från det att första boken börjar till nästa bok börjar så har det gått 7 år. Och likadant till den sista boken som kommer nu i höst så har det gått ytterligare 7 år.
Mm.
Och den första boken som heter Livmodermakt. Det är ju en väldigt konstig titel. som jag tvekade mycket innan jag bestämde mig för att ha den titeln. Men det är dels för att det handlar om att makten över barnafödandet ligger hos kvinnan, tycker ju Martin då, i och med att han så desperat vill ha barn, men hans hustru inte vill. Och så tyckte jag var lite kul att ha ett eget namn på en bok, som när man söker på det så är det bara min bok som kommer upp, så det är lätt att hitta.
Mm. Okej, ja, det är många andra titlar som har många böcker som heter samma sak.
Ja, det är faktiskt ganska, inte helt ovanligt. Nej. Att många böcker heter samma sak. Och jag vill ha ett eget namn.
Ja. Varför tvekade du då?
Nej, det låter ju lite konstigt. Det låter ju som en... Ja, vad ska jag säga? Det låter ju väldigt...
Ska det vara lite kontroversiellt eller?
Ja, det låter, alltså det är som jag kan säga, som en jag var på någon så här, stod och signerade böcker i Söderköping på medeltidsmässan, så kom det en farbror förbi och så sa han, usch, Leivmodermakt, det låter otäckt, sa han. Ja, då känner jag så här, ja, det kanske inte var så bra namn då. Det kanske låter lite otäckt och det kanske låter lite kliniskt, det här med limo. Alltså det är kanske för kliniskt, jag vet inte. Men
det är väl bra att ha en titel som sticker ut och som folk, man hajar ju till lite grann med den titeln. Jag började bara positivt egentligen.
Ja. Ja, jag hoppas att det är så. Mm. Den handlar i alla fall om det här första året i Martins liv som jag beskriver. Och då är han drygt 40. Han längtar intensivt efter barn. Han, ungefär som alla kvinnor brukar beskriva, som längtar efter barn men försöker bli gravida då, som kanske är ofrivilligt barnlösa, så är det många kvinnor som beskriver att de ser bara gravida magar överallt. Och det är det här som Martin hamnar i som man. Han ser bara liksom gravida magar och han ser bara att alla andra människor får barn men inte jag. Och i hans fall är det ju inte fråga om någon vanlig barnlöshet i det vi brukar benämna begreppet barnlöshet, det vill säga att man inte på eget bevåg kan få barn i en relation, utan det är att hans fru vill inte ha barn. Hon tycker det är för tidigt. Ja, sen kanske, men inte nu. Och han känner att åren tickar på, han blir äldre och äldre, han vill ha barn nu då. Och det dilemmat handlar första boken om, kan man säga. Och så. Och det blir ju lite förvecklingar då. Han ställer ju till det för sig förstås då, annars blir det ju ingen bok. I andra boken, den heter Modermakt, och den handlar ju då om mödramakt, kan man säga, på olika plan. Och inte minst då kanske en svärmors makt ganska mycket i den modermakten då.
Men då har han lyckats bli pappa till två barn.
Ja, det stämmer.
Men livet är inte så enkelt för det.
Nej, han har blivit pappa till två stycken barn i den andra boken. Och som sagt var, livet var inte så där riktigt enkelt som han hade kunnat förespegla sig. Det händer en tragedi i familjen. En väldigt sorglig händelse som ställer ju saker på sin spets. Och det händer ju då... Återigen är det ett turbulent år, kan man säga, i Martins liv där mycket händer. Så. Sen kommer vi till den tredje delen i trilogin och den heter, har då fått namnet Egenmakt. Och det är ju ett inneord nu om man tar den engelska varianten, empowerment då. I egenmakt har ju Martin då äntligen lärt sig lite av sitt beteende. Han är ju en väldigt snäll kille som, det gör ju också att han råkar ut. Det blir ju ofta så, är man snäll. Det som hans hustru säger i, jag tror det är andra boken, Martin, du är inte, det här är feghet kamouflerad till snällhet, säger hon. Och det är väl det som är typiskt för Martin. Han är snäll då hela tiden. Men egentligen är han ganska feg. Som inte vågar stå upp för saker. Och kanske inte vågar sätta ner näven och säga ifrån. Men i tredje boken äntligen så får Martin lite kraft.
Hur påverkar det hans yrkesroll då? Sin läkarroll, att han är så snäll? För det kan ju vara ganska utmanande just allmänläkaryrket. För det är ju väldigt många som vill väldigt mycket av en.
Ja. Exakt, och det är Martins problem. Han sitter kvar längst av alla på vårdcentralen för att han vill ju vara till lag. Så han vill ju ringa alla patienter och tala om alla provsvar. Och han gör det ju, han binder ris åt egen rygg. Han är den där typen av distriktsläkare som får det väldigt jobbigt, för han är väldigt populär. Han är väldigt snäll. Eller är han snäll eller är han feg? Jag vet inte. Ibland är jag benägen att hålla med hans hustru att han är ganska feg.
Ja, men hur kom du på att du ville skriva just det här ämnet? En man som har en stark barnlängtan.
Jo, det beror på det här som jag sa från början. Jag ville skriva om en distriktsläkare och att jag ville skriva om en man för att det inte skulle komma så nära mig själv.
Mm.
Och så kom jag på så här, nej men jag som är så barnkär, jag måste ju skriva någonting som handlar om barn. För att det blir ju inte bra, jag är själv precis som Martin då oerhört barnkär och tycker det är väldigt kul med ungar. Jag har ju själv 4 barn, nu 2 barnbarn och ett tredje på väg.
Mm.
Vilket är väldigt, väldigt roligt. Jag älskar att umgås med barn. Vill göra det så mycket som möjligt. Och då kände jag så här, då vill jag ju ha med barn som en del av livet i min bok. Det var ju bara en bok från början då. Mm. Och då blir det så att Martin faktiskt längtar efter barn. Och det kanske blir ett barn så småningom i boken, tänker jag. Då har vi den frågeställningen. Det är lite roligt för att jag har fått väldigt mycket cred från killar som har läst min bok. Som säger att det är ju jättekul att du tar upp manlig barnlängtan.
Mm. Mm.
Att skriva om just en man som längtar efter barn. För att det är inte så mycket beskrivet i litteraturen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, verkligen inte. Och just att han är gift med en kvinna som sätter karriären först och är lite, ganska känslokall, tycker jag man får känslan av hans hustru.
Ja, känslokall eller hårt pressad av sin mamma, det är frågan.
Mm. Mm. Den här svärmodern som styr och håller henne i ett järngrepp.
Ja.
Ja,
hon är en riktig bitch, kan jag säga.
Ja.
Det är dock inte min svärmor, kan jag säga. För min svärmor var jätterar och jättesnäll. Så hon är absolut ingen bitch. Utan det här är ju inte självupplevt på så sätt. Det vill jag absolut poängtera.
Mm.
Så är det. Jag har inte haft någon sån här bitch. Utan så är det. Mm.
Vad ser du för ytterligare tema i dina böcker? Vad är det mer du har velat lyfta fram?
Ja, jag har lite olika saker, ingredienser kan man säga då, med. Förutom det här då som vi redan pratat om, att jag vill visa då hur en distriktsläkares vardag kan se ut. Spännande saker vi kan göra på jobbet. Så har jag med faktiskt en riktigt spännande regnbågsfamilj. Som består av 2 mammor och 2 pappor. Den ena är i familjen är då en gammal kompis till Martin. Så småningom blir det ju då bonusfamiljeproblematik i mina böcker också. Det
är också ständigt aktuellt
tema. Det är också, tror jag, många som kommer att känna igen sig i. Sen har jag med lite grann, vilket jag själv brinner för, återvinning. Att handla second hand. Det produceras och köps alldeles för mycket idag för ett hållbart samhälle. Så att jag själv tycker det är väldigt kul med återvinning och... Då är det så att en av mina huvudkaraktärer då har ju samma tänk som jag då, mycket med återvinning då.
Mm.
Så det har jag med som ett inslag. I den sista boken så kommer det även in handla lite grann om våld mot kvinnor, våld i nära relationer.
Okej. Okay. Mm. Och de här olika...
Nu ska inte då eventuella läsare oroa sig för att det blir Martin som är våldsam. Han blir inte våldsam, men det handlar om en annan person då. Mm.
Men den sista boken, Egenmakt, den har släppts, eller hur?
Nej, den kommer den 21 september.
Wow, ja. Okej.
Okay. Då släpps den, då är det release för den. Egen makt.
Ja.
Så den är helt fullt färdig, ligger för tryckning nu.
Ja, ja. Okej.
Okay. Spännande. Ja. Mm.
Men de här olika sakerna du tar upp här, till exempel det sista där med våld mot kvinnor. Mm. Och även det här med bonusfamiljer och konflikter inom familjer och sådär. Jag tänker att det är någonting som du kanske får se mycket när du är på BVC. För där kommer man ju, får man ju träffa familjer dagarna i ända och ta del av deras frågor och problem. Och...
Ja, precis.
Har du fått mycket liksom, inspiration därifrån eller uppslag?
Definitivt. Det är ju sorgligt att säga, men det får man ju. Så är det ju.
Mm.
Mycket just det här med bonusfamiljer och så är det ju mycket sådan problematik som kommer fram. Vi har ju också orosanmälningar såna som tillhör det lite svårare inom BVC-yrket. Att man får ibland orosanmäla för att man känner att det inte riktigt fungerar och så vidare. Det är sånt som jag också har med i min sista bok.
Mm.
Den problematiken, hur jobbigt det är som läkare kan man väl säga när man hamnar inför det. Mm. Ja. Har jag mer med? MeToo-inslag har jag också. MeToo-inslag, det kommer både i första och sista boken. Finns det rätt mycket. Det har ju varit aktuellt nu.
Mm. Det här med att du säger att distriktsläkaryrket, att det inte är sidor som man kanske inte tänker på i första hand. Vad är det du tänker på då? Vad är vårt yrke missförstått tycker du? Att man inte riktigt vet vad vi gör?
Jag tror att väldigt många människor ser oss bara som att vi är mottagningsläkare och står och skriver ut penicillin för halsfluss och kanske kollar lite diabetes och blodtryck. Och sen vad gör de mer då? Ja, det tror inte folk är medvetna om att vi till exempel har en jourlinje där vi åker på vårdintyg när människor är farliga för sitt eget liv eller andras och är vårdintygsmässiga då. Eller att vi faktiskt räddar liv ibland. Det är faktiskt så. Tycker jag att vi får säga att vi gör. Det händer ju. I sådana situationer till exempel kanske det händer. Och det händer ju, Martin räddar ju något liv där i någon bok faktiskt. Och ibland går det inte så bra. Vi åker ju även på sorgliga saker som dödsfall i hemmet. Självmord.
Mm.
När folk hittas hängda eller på olika sätt avlidna då i hemmet, så får ju vi åka på det. Och jag tror inte att allmänheten är så vet om riktigt alla de här bitarna som ingår i distriktsläkarjobbet. Så att jag tyckte det var lite roligt att få skriva om alla delarna av det här yrket.
Mm. Efter att jag har börjat arbeta som ST-läkare i allmänmedicin har ju verkligen, det som har slagit mig så mycket, det är ju att vi är ju verkligen utredare. Vi utreder ju verkligen sjukdomar. Vi är ju detektiver typ. Så jag har fått sån respekt för vårat yrke.
Ja, och det är väl också, tycker jag, väldigt... Det är precis som du säger, man är detektiv. Och man tar en pusselbit i taget och så vidare. Och så får man och så världens aha-känsla. Åh, det är nog det här liksom. Mm. Så visst är det spännande på så sätt. Va? Mm. Det är det ju. Det låter ju hemskt att säga att det är spännande om folk får en sjukdom. För så är det ju förstås inte. Men det är rätt så... Ofta, de flesta saker går ju faktiskt att bota och då är det faktiskt riktigt roligt att få komma rätt sak på spåren. Att man får vara med från början, va? Att man har en relation till patienterna. Mm. Man är inte en tillfällig doktor som gör en tillfällig undersökning, utan man har en återkommande relation.
Mm. Ja, det vi jobbar är ju verkligen på det sättet på vår vårdcentral. Mm. Sen är det ju tyvärr många vårdcentraler som inte fungerar som det är tänkt.
Mm.
Men när man får möjligheten att arbeta som allmänläkare med rätt förutsättningar så är det ju helt fantastiskt yrke verkligen.
Ja, det är det.
Hade du valt samma idag om du hade fått välja igen?
Ja, definitivt.
Kanske då barnläkare som ett alternativ, eller?
Jag tror inte det faktiskt.
Nej?
Nej, det är svårt att säga, men jag hade nog saknat de vuxna patienterna.
Mm.
Och den biten. Och den här mångsidigheten som det är. Det är så, det är för sig mångsidigt som barnläkare också. För du har ju hela sjukdomspanoramat där också. Mm. Förstås. Men alltså, liksom, vi får ju sy ihop sårskador. Vi får göra den lilla minor kirurgin. Och det är ju liksom lite hands-on. Lite öron. Titta, spola och fixa. Alltså det är mycket... Det är väldigt omväxlande så. Mm. Och jag hade nog saknat det, tror jag. Jag kände det de här åren jag jobbade på akuten då som Alma-doktor, som vi kallade det då. Och ta hand om multisjuka ariatiska. Att jag tyckte det blev lite ensidigt då. Då saknade jag ju barnen förstås då.
Mm.
Mm.
Har du fler böcker inom dig som ska komma
ut?
Ja,
det har jag.
Mm. Kan du berätta någonting om vad du har framför
dig? Det är lite hemligt just nu. Så att jag håller på att skriva på en fjärde bok.
Okej.
Men det är inte om Martin. Martin är helt avslutad. Martin avslutas i och med den här trilogin då. Mm. Utan min fjärde bok kommer att handla om någonting helt annat.
Men det är fortfarande en roman eller är det?
Ja.
Det är det. Mm. Kan du säga någonting om vilken genre?
Ja, jag lämnar det här lite feelgood relationsromansspåret. Mm. För den här böckerna som jag har skrivit går ju under närmast beteckningen relationsromaner. Och med lite feelgood karaktärer som det är lite må bra känsla ändå till slut i mina böcker. Då. Eller jag vill förmedla det. Mm. God, positiv känsla och mycket mänsklighet så i mina böcker. Min nästa bok kommer att bli mer åt spänningshållet. Mm.
Spännande.
Om det nu blir någon bok, det vet man aldrig.
Men, det tror jag säkert att det blir. Men om du bara fick skriva, om man tänker bort den här fjärde boken då som redan är på gång. Om du sen bara fick skriva en enda bok till i livet.
Oj, vilken svår fråga.
Vad skulle det vara för bok?
Om jag bara fick skriva en bok till.
Mm. Hemska tanke.
Mm. Det skulle nog vara en självbiografi tror jag. Det skulle vara en bok om mitt eget liv.
Mm.
Ja, det tror jag. Summera ihop. Så att barnbarnen så småningom när de är vuxna får veta vem var mormor egentligen. Eller farmor.
Ja.
Det tror jag. Mm. Så där spontant, eftersom du frågar. Om jag inte var beredd på frågan så blir det nog det svaret.
Mm. Mm. Vad har du fått för mottagande av böckerna?
Jag har fått faktiskt väldigt fina tidningsrecensioner. Jag är väldigt glad över. Det har jag. Och nu för tiden så är det ju väldigt mycket bokbloggare annars som skriver recensioner om böcker. Och där har jag också fått ett väldigt, väldigt positivt mottagare. Jag har fått genomgående rating på mina böcker hos de här bokbloggarna. De har ju oftast ett steg från 1 till 5 och det är genomgående 4 av 5 då. Och ibland får jag också 5 faktiskt, så det är riktigt roligt. Och precis innan jag åkte hit så såg jag faktiskt att en stor bokbloggare i Örebro hade nämnt mina böcker som nummer 1 i ett inlägg där bokbloggare fick rekommendera böcker. Och sånt är ju, och sånt är ju jätteroligt och det gör ju att man blir så uppmuntrad och peppad att faktiskt fortsätta skriva. Mm. Så man kan väl säga att det positiva mottagande och recensioner jag fått från min första bok gjorde ju egentligen att det blev en både en andra och en tredje. Mm. För att hade jag inte fått det här fantastiska mottagandet med recensioner och ratings då, så kanske inte har blivit mer än en bok.
Men visste du att du hade talang för att skriva? Du hade ju skrivit dagbok och så, men det kanske inte, eller det, jag vet inte hur du skriver dagbok, men när jag skriver dagbok så lägger jag inte ner så mycket kraft på formuleringar eller själva språket utan mera, vad har jag gjort idag?
Mm.
Och det är inte ofta det ens blir det. Men du skriver ju fantastiskt bra verkligen. Otroligt bra sätt att man känner sig verkligen på plats. Mm. Jag tycker dina karaktärer blir så levande och nära verkligen.
Enstaka noveller så, men inget annat.
Okay.
Jag vet, jag gick på gymnasiet så var det väl i högstadiet. Nej, men gymnasiet var då så skrev jag mycket uppsatser då. Blev lite pushad att fortsätta skriva och så vidare då av mina lärare. Men nej, annars har jag väl inte skrivit, jag vet inte. Man testar och provar. Jag har läst mycket böcker. Jag har alltid varit en bokmal själv.
Mm.
Och det tror jag är en nyckel också, att man läser mycket själv. Mm. Att man får ett språk, att man får ett sätt att tänka då när man skriver. Kanske, jag vet inte.
Om du läser en bok och hittar en vacker formulering eller så, brukar du liksom stryka under det och tänka att det här ska jag ta med mig?
Nej, det har jag aldrig någonsin gjort faktiskt.
Okej.
Okay. Nej. Jag tror, jag vill tro och hoppas att mina formuleringar är en av mina egna. Det tror jag. Jag tror mer bara känslan med flytet så att säga, att man får det kanske om man läser mycket. Ja. Jag vet inte om det är så, men jag har läst mycket. Så att och numera så hinner jag inte läsa som jag skriver. Alla lediga stunder när jag sitter ner och har händerna tummarna fria då, så skriver jag ju bok själv. Mm. Mm. Men jag lyssnar på böcker mycket nu i bilen till och från jobbet då.
Mm.
Eftersom vi eftersom jag bor i Norrköping och jobbar i Söderköping så blir det ju en del pendling på någon kvart, 20 minuter gånger två per dag. Då lyssnar jag på böcker och får lite inspiration så också.
Vart hittar man dina böcker?
Jo, de hittar man. Böckerna de finns i all nätbokhandel. Och på alla stora ljudboksförlag, Storytel, Nextory, BookBeat finns de. Här i Östergötland finns de också i de fysiska bokhandlarna.
Tack så jättemycket för att du kom, Erika.
Ja, nöjet var helt på min sida, som det heter.
Ja, men det var jättetrevligt att du ville komma. Och jag hoppas att alla ni som har lyssnat har blivit sugna på att läsa. Nu är det ju sommar, så nu har man ju mer tid än annars kanske. Lägga sig i hängmattan.
Ja.
Tack alla ni som lyssnade. Och ha en jätteskön sommar. Så får vi se om vi hörs i höst igen. Hej då!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.